Herrgården av Anna-Karin Palm. Vad gör ni här? Vi ryckte alla till och stirrade på den tunna gestalten i dörröppningen. Det var vi som blev rädda och inte hon, som stod där helt lugn i det breda valvet ut mot hallen. Jori måste ha fått syn på henne först. Han sa inte ett ljud, stelnade bara med whiskyglaset halvvägs till munnen. Alex snodde blixtsnabbt runt i soffan. Jag såg högerhanden flyga upp mot pälsens innerficka och stanna där, avvaktande. Och Leila, som halvlegat i det andra soffhörnet med kängorna på bordet, flög upp så häftigt att hon välte alla de inramade fotografierna som stod i ena änden av det långa bordet. Ett av dem slog i bordskanten och dess glas sprack med ett sprött klirrande som dröjde sig kvar i det nu helt tysta rummet. Själv kände jag mig underligt lugn. Jag stod lutad mot spisekansen och jag vet att jag försökte le. Så artigt det nu gick med munnen full av de fuktsvullna nötter jag hittat i en skål. Glassplitter fortsatte att falla från soffbordet och hennes röst var klar som glas och helt tveklös. Jag tänkte, nu börjar det. Och jag minns att den tanken fyllde mig med en märklig, vemodig upphetsning. Så kom allt och alla i rummet att framträda knivskarpt, nästan övertydligt, i det tjocka gula eftermiddagsljuset som föll in genom fönsterväggen mot parken. Hon tog ett steg in i rummet och såg uppfordrande på oss. Det var Leila som först upptäckte huset. Vi hade gått hela natten, den natten också. Rå augustinatt med fukten drypande från trädkronorna. Då och då kom en iskall regnby som upphörde lika hastigt som den hade börjat. Det kändes som om vi hade gått i den där skogen i en evighet, snubblat över trädrötter och stenbumlingar, plumsat ner i gyttjepölar och rivit oss på taggiga busksnår. Men samtidigt som det började gry tycktes det som om träden glesnade framför oss och regnet upphörde. Skogen öppnade sig mot bruna åkrar och en disigt grå himmel. Slöjor av blekt ljus. Jag gned mig i ansiktet, kände hur smutsen stelnat på kinderna. Hörde Joris tunga andhämtning bakom mig. Då stannade Leila och pekade. Där, ser ni. Vi stannade. Alex kisade med drevögonen och la en hand på Leilas axel. Hon skakade automatiskt på sig och handen föll slappt ner igen. Jag blundade, kände för ett ögonblick hur ljuvligt det skulle vara att sjunka ner där i skogsbrynet och låta sömnen komma. Men Jori muttrade i närheten av mitt öra. Ett hus. Nu såg jag det också. Ett rött tegeltak skymtade bakom de höga trädkronorna på andra sidan åken. Ett hastigt blänk av dagsljus som reflekterades i en fönsterruta. Alex kisade fortfarande. Han såg väl inte så långt utan glasögon och grimaserade irriterat. Vi går dit, sa Leila. Alex nickade bara kort och klev ut i leran för oss andra. Vi traskade efter rätt ut över åken. Jag vet inte om jag var den enda som noterade att åken hade skördats och plöjts ganska nyligen vad det verkade. Och att det i sig borde vara tillräckligt för att göra oss försiktiga. Ingen av de andra sa något, så jag teg också och följde efter Leila. Jori började hosta igen, slämmigt och rosslande. Det irriterade mig, men jag var för trött för att egentligen bry mig. Ju närmare vi kom, desto större syntes huset. Det låg dolt bakom höga träd, lönnar eller lindar, kanske både och. Ett högt tvåvåningshus i sten med rader av fönster och vindskupor uppe i det brutna taket. Mitt på taket reste sig vad som såg ut som ett litet klocktorn, smäckert genombrutet, koppargrönt mot den ljust grå morgonhimlen. Huset såg ut som en liten herrgård, kompakt men graciöst, och när vi kom närmare så kunde vi se den grusade körvägen som slutade i en vändplan framför en bred dubbeldörr med en kort svängd stentrappa. Just då gick solen upp.